om kärleken inte i första hand består i gulliga känslor, vad består den i då? Vad är kärlek? Hur yttrar sig kärleken egentligen? Var börjar det? Vad vill det säga att älska sin fiende? Jag tror att kärlekens grundsubstans heter respekt. Och det där kan vi ju se till exempel i ett äktenskap. Jag kan inte säga att jag får hjärtklappning när jag träffar min hustru, för vi har varit gifta i 40 år nu. Jag tycker mycket om henne, men jag rodnar inte och skrapar inte med foten och så här. Utan vår kärlek yttrar sig att vi respekterar varann. Tänk dig att du blir uppvaktad av någon som säger sig älska dig. Och kommer med alla sorters rosor och presenter och parfymer och vad det kan vara mera. Men inte lyssna på dig. Att leva ihop med en sån människa är ju tortyr. Även om han fortsätter med sina rosor. Därför han visar inte respekt. Och efter ett tag så är du ju beredd att slänga ut rosorna genom fönstret. Därför att det är inte det du vill ha. Att leva tillsammans med en människa som inte lyssnar. Det upplevs ju som kränkande. Det man känner är ju att man känner sig föraktad. Kärlekens grundsubstans heter respekt. Och motsatsen heter alltså förakt. Och du vet säkert hur lätt det är när man råkar i konflikt med någon. Att man också föraktar honom. Nästan alla debatter slutar ju med att man kastar invektiv på varandra. Du är ju en pappskalle som inte kan läsa innantill och så vidare. Och även om man då kan övervinna sin fiende i kraft av större makt, så består ju fiendskapen. Men om jag övervinner min fiende med nåd, så blir vi vänner. Nu är det ju mycket vanligt bland kristna när man läser den här texten att man tolkar texten som ett konfliktförbud. Du måste alltid ge dig. Du måste alltid ta stryk. Och då läser vi ju återigen texten som ett krav och inte som ett erbjudande. Därför det texten handlar om är en unik möjlighet till seger. Inte ett Guds tvång till ett i vissa sammanhang orimligt beteende. Både när man läser evangelierna och framförallt när man läser Paulus brev, så läser vi ju hela tiden om individer som nästan konstant befann sig i konflikt. Paulus går in i synagoga efter synagoga och retar gallfeber på judarna. Jesus går omkring och kallar fariserna för huggormars avföda och så vidare. Och det smäller ju till både nu och då och slutar i gräl. Och ändå så har vi för oss att Jesus är en sorts mes. Att det är någon sorts mjäkighetens evangelium som här predikas. Och många såna här altartavlor i våra kyrkor handlar ju om någon Jesus som ser ut som han var döende i slutstadiet i någon tuberkulos eller leukemi eller någonting sånt. Därför att vi har för oss att det är bilden av den snälle Jesus som aldrig bråkar. Det här är inget konfliktförbud. Ibland är det nödvändigt med konflikter. Vad texten ställer fram är en möjlighet att segra som inte är åtkomlig annat än om man har Guds kraft i ryggen. För du vet, om någon kommer och tar kavajen av mig och jag har för mig att jag är tvungen att ge honom byxorna också, så sjunker jag ihop lite grann och säger, ja, vänta lite grann, ska du få byxorna med? Det blir ingen seger. Men uppfylla Guds kraft kan jag säga, du, byxorna hör ihop med kavajen, vänta ett ögonblick så ska du få dem också. Då liksom får man ju en annan ingång. Och det är möjligt först i det ögonblick jag förstår att jag har ett fritt val. Kärleken förutsätter ju alltid ett fritt val. Också i det här sammanhanget. Sen är det ju en annan sak att den här möjligheten till seger kanske kan utnyttjas oftare än vi i förstone tror när vi inser att det här bygger på frivillighet. Man kan alltså utforska möjligheten av att använda sig av den här vägen. Man kan ställa sig själv inför frågan när man hamnar i konflikter och uppgörelser. Att, är nu detta en framkomlig väg? Och det är det ju väldigt ofta, åtminstone i den meningen, att man kan be för sin ovän. Om man sen ska klä av sig byxorna också, det är ju en andrahandsfråga i sammanhanget. Men be kan man alltid göra. Och allt det här bygger ju på att det finns kraft till förlåtelse. Att jag kan få kraft att förlåta min ovän. För i Jesu död och uppståndelse, i och med Jesu död och uppståndelse, så ställs den kraften till vårt förfogande. Och vi är ju ofta väldigt väl förtrogna med att vi kan få förlåtelse av Gud för våra synder. Men Jesu offergärning innesluter ju kraft till all sorts försoning. Jag kan inte bara få förlåtelse, jag kan ge förlåtelse med Guds hjälp. När man har blivit illa bällsynt händelse. Men man kan förlåta även om den andra inte ber om förlåtelse. Och det kan vi kalla för ensidig förlåtelse. Den förlåtelsen gör oss ju inte till vänner igen. Därför att relationen kan inte upprättas förrän båda parter har omvänt sig. Den ensidiga förlåtelsen består i att jag lämnar min vrede, min besvikelse, vad vi nu ska kalla det. Jag lämnar den till Gud. Och blir därmed fri att bemöta min fiende med kärlek. Romarbrevet 12, 14 versen och kapitlet ut. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vi tror ju ofta att detta med att förlåta en fiende, att förlåta någon som har gjort en illa, att det handlar om att bara bita ihop och se glad ut bete sig som om inget hade hänt. Och detta är inte förlåtelse, utan hyckleri. Utan förlåter min fiende gör jag när jag överlåter åt Gud att skipa rättvisa. Min är hämnden, säger Herren. Jag ska sköta det här i ditt ställe. Lämna in ärendet till mig. Hämnas inte. Förbanna inte. Löna inte ont med ont. Välsigna dem som förföljer er. Så ska jag sköta resten, säger Herren. Ja.
Får jag ställa en fråga på det? Ofta så har man ju hört i kyrkan om att man ska förlåta så som Gud har förlåtit oss. Men jag tycker ändå att det är lite prat om vad man gör av smärtan sen. För även om man ska överlämna den till Gud, så är det svårt när man inte har en så på något sätt man behöver nästan få ur sig en hel del grejer.
Ja.
Det är svårt att göra mot en Gud som man trots allt inte ser fysiskt.
Ja, det är det. Men jag ska försöka ta det också. De svåra tingen som vi råkar ut för skapar ju ofta väldigt smärtsamma känslor. Och det kan ju till och med vara så att man många år senare när man tänker tillbaka på kränkande behandlingar och så vidare, att det fortfarande känns väldigt smärtsamt. Och då har ju själva förlåtelseprocessen två aspekter. Det ena är den juridiska aspekten. Jag säger till Gud, med din hjälp vill jag kunna förlåta. Då räknas jag inför Gud som en som har förlåtit. Men därmed är ju inte den känslomässiga sidan av saken med nödvändighet avklarad. Utan där får man ju gå lite grundligare tillväga. Och om vi alltså ska förlåta andra människor så som Gud förlåter oss, så måste vi ställa frågan, hur gör då han? Jo, han dömer mig skyldig och så benådar han mig. Och därför måste vi döma den skyldige skyldig innan vi benådar honom. Och det är oftast där som processen kommer av sig. Därför det är lätt nog att döma den skyldige om man kommer och ber om förlåtelse. Men eftersom man så sällan gör det, så måste man alltså själv avkunna en dom. Och det kan vara märkvärdigt svårt att göra det. Man kan trassla in sig i många frågor. Ja, det kanske var jag som i själva verket skapade den här situationen. Jag är väl medskyldig, jag är ju medagerande, jag är ju part i målet. Vem är jag att sitta här och döma? Säger många. För det andra är det så här att människor som verkligen utsatt en för kränkande behandling har ju också laddat ens personlighet med förakt. Och det föraktet kan göra att man blir som en blöt fläck. Och en blöt fläck har svårt att avkunna en dom. Och när man inte kommer till skott med domen, så kommer man oftast inte till skott med förlåtelsen heller. Om vi nu tar det här exemplet som figurerade nyss, sexuellt utnyttjande. Inte minst sexuellt utnyttjande av minderåriga. Så kan man tycka att här är ju skuldfrågan solklar. En sexårig flicka har inte på något sätt vampat sin morfar till att begå våldtäkt. Utan här är ju skuldfrågan helt klar. Men det är den bara i teorin. Därför att kvinnan också i mogen ålder som utsatts för sån här behandling känner sig ofta så föraktlig, uttrycker sig ofta i termer av orenhet och smutsighet och äcklighet och alla möjliga såna här självkränkande, självföraktliga termer. Och det i sin tur gör att hon kan få överraskande svårt att formulera en dom över gärningsmannen. Ni ser lite fundersamma ut.
Förklara hur man kan en dom, hur menar du?
Vi tar ett annat exempel. Det är ju dessvärre mycket vanligt med mobbning. I våra idylliska skolor mobbas det ju på löpande band. Och det är ju ofta en form av misshandel som pågår åratal. Och vi vet alla att den som varit mobboffer under många år är ju en väldigt handikappad människa efteråt. Det är en människa som får stora delar av sitt liv förstört. Och mobbningen börjar ju alltid med frakt. Det börjar med att man förklarar en människa för att vara löjlig. Du är ju så fånig, du har inte de rätta kläderna och du hör inte hit och du är ju en tönt och så vidare. Och när man alltså på det sättet har förklarat en människa föraktlig, så öppnas vägen för all sorts misshandel, fysisk och psykisk. Och det föraktet bär man sedan med sig. Det är det som gör att man blir en skugga av sig själv. Också när mobbningen har upphört. Och jag har träffat så många människor som blivit mobbade under sin skoltid. Jag har blivit det själv också. Och jag brukar fråga. Vet du vilka det var som anförde mobbningen? Ja, det vet man ju nästan alltid. Och du vet vilka det var som hängde med? Ja, det vet man också. Har du förlåtit dem? Ja, det har jag väl, säger man då. Ja, drar du på det sådär så är jag undrande om du verkligen har förlåtit. Men man bär med sig så oerhört mycket av det här föraktet så man tänker att jag kanske fick den behandling jag var värd. Och även om man med sitt förstånd, med stora hjärnan vet att det där är inte sant, så vet man det inte med sitt hjärta. Och då är ju frågan, ja, vem är skyldig här? Det är inte så lätt att säga. Det är inte så lätt att komma till den domen där man alltså kan uttrycka en entydig vrede mot den som gjorde illa. En vrede som man sen kan lämna i Guds hand. Ty förlåtelsen handlar ju om att lämna ifrån sig vreden till honom. Min är hämnden, jag ska utkräva. Vi tar ett tredje exempel. Det händer ju att kvinnor blir misshandlade i sitt äktenskap. Och det är ju också ofta processer som äger rum under lång tid. Och i den situationen lär sig ju kvinnan väldigt snabbt att om hon på något sätt reagerar, tårar eller vrede eller vad som helst, så får hon mera stryk. Då blir det fler revben knäckta. Så att hon lär sig väldigt snabbt att svälja alla känslor. Att liksom ta stryk som en gammal boxare. Och om man till sist lyckas bända loss det här olycksoffret ur hennes äktenskap och ska hjälpa henne tillbaka till livet, så kan hon sitta och berätta om de mest fasansfulla gräsligheter. Ungefär som att hon återger något hon har läst i en bok, eller det är som om det handlar om någon annan. Hon kan sitta med ett litet leende på läpparna och berätta om vilket helvete hon har levt i. Därför att hon är så separerad från sina egna känslor. Så hon har bara ångesten kvar. Och i det här fallet är skuldfrågan återigen är solklar för förståndet. Där är den inte på något sätt klar i hennes liv. Och därför så kan det ta överraskande lång tid att hjälpa henne fram till den punkten där hon kan bli färdig med själva domen över gärningsmannen. Jag har ganska nyligen avslutat en själavårdsseans med en kvinna som blivit sexuellt utnyttjad i barndomen. Hon håller på att ge ut en bok om det, så att jag förråder ingenting. Jag säger det. Vi höll på i 10 år. Och under de 10 åren hann hon göra åtskilliga självmordsförsök. Här behöver vi hjälpa varandra ibland. Men vägen handlar alltså om att bli färdig med domen för att kunna lämna över domen till Gud. Och vi kan som sagt ibland behöva hjälp av varandra för att det ska bli färdigt. Ibland predikar vi om det här med att förlåta sin nästa ungefär som att det var bara som att knäppa lite med fingrarna så är det klart. Och det finns sådana situationer, jag erkänner det. Och det är framförallt om man möter människor som inte är kristna. Och som aldrig hört talas om att man skulle vara tvungen att förlåta. Utan de har gått och odlat sitt hat så de nästan håller på att spricka inifrån av ilska och vredoraseri. Att få säga till en sån människa, du kan lämna din vrede till Gud. Ja, han är redan färdig med domen, han har ju hållit på i många år och dömt den skyldig. Där kan man ibland få se hur en människa kan gå ifrån stark vrede och stark ångest till jublande glädje på några minuter. Men det är inte regel utan undantag. Men man kan alltså be Gud om hjälp att döma den skyldige. för att i nästa seans kunna be Gud om hjälpen att förlåta honom. Och innan vi bryter upp från den här timmen så ska vi läsa den text som nästan alla brukar åberopa när man talar om det här. Och det är Matteus 7:1. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Jag säger nästan alla fromma kristna, man får ju inte döma. Ja, men då läser vi det här som krav igen. Och dessutom talar Jesus om sådana människor som ständigt går omkring och utdelar sina förkastelsedomar. De brukar säga i Guds församling att jag har fått förmaningens ämbete. Så jag går runt och förmanar alla. Och jag kallar dem församlingsterrorister. Därför att de skapar så mycket konflikter och så mycket elände med sitt tjötande. Och vi ska ju inte tro att det här inte betyder att man inte får lov att ha en åsikt om andras beteende. Jag är väldigt glad över nästa vers. Därför att den visar ju att så är det inte. När Jesus säger, ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Alltså Jesus kan dela in människor i hundar, svin och vanligt folk. Och vi behöver inte vara frommare än han. Utan det här handlar om församlingsterrorister. Och vägen till att förlåta går ändå genom vägen att döma. Eller processen att döma den skyldige. Så att vi bläddrar nu raskt vidare till första Petrusbrevet kapitel 4. Petrus första brevs 4:e kapitel. Där ska vi avnjuta de 2 första verserna. Då nu Kristus har lidit till kroppen skall också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Det jag är ute efter här är uttrycket att beväpna sig. Därför det talas ju idag ganska mycket inom kristenheten både om vapen och om andlig krigföring. Och den här krigsmetaforen är ganska farlig att börja laborera med. För vi har en kamp att utkämpa, det är alldeles sant, en trons goda kamp. Men när vi ska beväpna oss inför den kampen så ser vapnen helt annorlunda ut än i all annan kamp. Vi beväpnar oss med en beredskap till lidande. Ty så vann Kristus sin seger. Så är också vi kallade att segra. Och det är på något sätt, skriver Petrus här, förutsättningen för att man ska kunna leva efter Guds vilja och inte efter människors begär. Bytet från makt till nåd.